6, Arkona nordväst 5. Skillinge nordväst 2, Hammerode sydväst 4, Hanö nordväst 5. Ölands södra udde syd 2, Ölands norra udde väst 3. Härstena nord 1, Hoburg nordväst 3, Östergarnsholm nordväst 7. Fårösund nord 6, Gotska Sandön nordost 4. Landsort ost 3, Skarpö nord 2. Svenska Högarna och Söderarm nord 4, Finska Utö nordväst 8, Nyhamn nordost 3. Märket nordväst 5, Örskär väst 2, Äggrund sydväst 2. Kuggören sydväst 3, Brämön nordväst 4, Lunge väst 3. Skaxudde nordväst 2, Jönös klubb där är det lugnt, Holmön sydväst 2. Bjura klubb syd 5, Peter Rönnskär sydväst 3, Rödkallen ost 1, Kemi 4 väst 6 och avslutningsvis Storön nordväst 1 meter per sekund. Jag önskar dig som lyssnat en riktigt god natt.
God kväll, här är Ekot och vi börjar i Frankrike. För där befanns den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen idag skyldig till bedrägeri. Det här för att liksom flera andra höga partiföreträdare i Nationell samling har fifflat med EU-pengar. Hon förbjuds att ställa upp i presidentvalet år 2027 och döms även till fängelse i 2 år med elektronisk fotboja. Ikväll så kommenterade Le Pen det hela i fransk tv och vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Du har lyssnat, Cecilia, vad sa Marine Le Pen?
Vi kan säga att det var en mycket stridslysten Marine Le Pen som nog inte accepterar den här domen, och en slags genomgående är att det här är en form av juridiskt mord nästan på henne. Men vi kan lyssna på en av de saker hur hon formulerar sig själv.
Et encore une fois, la motivation de la présidente est claire. Je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République. Rendez-vous compte, le jour funeste, ce lundi 31 mars 2025.
Ja, hon hävdade då att den domare som är ordförande i rättegången gör det här för att han inte vill se henne som president i nästa presidentval, och att man nu ska komma ihåg den här måndagen den 31 mars, denna olycksbringande ödesdigra dag.
Vidare.
Sen så det hänvisar hon också till då den här republikens, femte republikens grundare Charles de Gaulle.
Qui est quand même le père de la Constitution, hein, disait que la Cour suprême, c'est le peuple.
Ja, hon hävdar då att Charles de Gaulles anda så är det folket, eller väljarna, som är den yttersta domstolen, så att man sätter sig över väljarnas nu när man gör på det här sättet och gör det omöjligt för henne att ställa upp i presidentvalet.
Ja, det är nästan lite implicit. Hur tänker Marine Le Pen gå vidare?
Nej, men hon kommer naturligtvis överklaga det här, och hon kommer göra det så fort som möjligt. Hon anser att hon inte har gjort sig skyldig till någonting. Och det måste gå fort, för att i den här typen av mål som det är, så kan det ta 1,5 till 2 år att överklaga det. Och det är ju då presidentval om 2 år. Hon vill ju hinna innan valet börjar, så att säga.
Lite snabbt bara, vad det var för reaktioner där i Frankrike?
Ja, det är olika. På ytterkanterna så tycker man att det här är olyckligt att domstolar lägger sig i politiken, medan man mer i mitten anser att det är bra att det är en tydlig skiljelinje mellan politik och domstolar, att man inte låter sig påverkas.
Tack så mycket, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Vidare så i sändningen. Israeliska trupper misstänks för att skjutit ihjäl 15 palestinska vård- och räddningsarbetare och sedan lagt dem i en massgrav. Jonathan Whittall är chef för FN:s humanitära organ i Palestina.
Vi gräver upp dem ur massgraven i sina uniformer med handskar på. De var här för att rädda liv. Istället hamnade de i en massgrav, säger Jonathan Whittall, chef för FN:s kontor för samordning av humanitära frågor i Palestina. Han står framför en massgrav som har täckts med sandhögar. Räddningsarbetare gräver ut den ena kroppen efter den andra. Kropparna bär på orangea uniformer. Enligt FN försvann 15 vård- och räddningsarbetare för 8 dagar sedan i västra Rafah i Gaza när de ryckte ut för att rädda kollegor som beskjutits tidigare under dagen. Den palestinska röda halvmånen hade kontakt med en av sin personal när de blev beskjutna av israeliska styrkor. Enligt organisationen kunde de höra israeliska soldater prata hebreiska om att samla de palestinska vårdarbetarna och binda dem. Enligt FN blev de 15 palestinska vård- och räddningsarbetarna skjutna en efter en och dumpade sedan en massgrav tillsammans med sina fordon. I en skriftlig kommentar till Ekot uppger den israeliska militären att deras initiala utredning kom fram till att deras trupper, citat, sköt mot misstänkta fordon och eliminerade ett antal terrorister från Hamas och Islamiska jihad, slutcitat. Ekot har bett om att få klarhet i om den israeliska militären menar att de 15 palestinska vård- och räddningsarbetarna anklagas för att vara terrorister, men har inte fått svar. Ekot har inte heller fått svar på frågan varför de dödade personerna dumpades en massgrav där minst en hade bundna händer. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
Och Sveriges biståndsminister Benjamin Dosa skriver i en kommentar till Ekot att, citat, det här är fruktansvärda uppgifter och att Sverige fördömer attacker mot hjälppersonal, slutcitat. Han skriver också att, citat, situationen i Gaza är förödande och kvinnor och barn lever under fruktansvärda förhållanden, slutcitat. Mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot. Inrikes nu, nästan var tredje ung person har upplevt våld i en nära relation. Men det är betydligt vanligare att flickor utsätts. Det här visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten där Simon Falk är pressansvarig.
Ja, men vi ser att killars våld mot tjejer och våld i ungas nära relationer, att det är vanligt, att det orsakar stort lidande.
Av nästan 6 000 tillfrågade niondeklassare svarade 23% av pojkarna och 38% av flickorna att de utsatts för våld i en parrelation. Vanligast var digitalt psykiskt våld. Exempelvis att man använder en platsfunktion för att kontrollera vad partnern är. Enligt Simon Falk är det vanligare att vissa grupper utsätts. Som personer med vissa neuropsykiatriska diagnoser eller flickor som lever med oskuldskrav.
Till exempel om man lever med hedersrelaterat våld och förtryck och samtidigt har en självvald partnerrelation. Då blir det en mycket utsatt situation som man befinner sig i. Det finns en extra utsatthet om man har till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättning eller om föräldrarna har ett alkohol- och drogmissbruk till exempel. Här finns olika riskfaktorer då som gör att man behöver vara extra vaksam.
Enligt rapporten har tjej-, ungdoms- och transjourer en viktig roll i att unga söker stöd vid våld i nära relationer. Men mycket mer behöver göras för att vända utvecklingen, säger Simon Falk.
Man behöver jobba förebyggande mot våldet på egentligen alla nivåer. Det handlar om socialtjänsten, det handlar om ungdomsmottagningar, det handlar om elevhälsan och det handlar om lärarna. Att man utvecklar stödet som finns där, att man jobbar med liksom, sätter in riktade insatser för att liksom, det ska finnas en förståelse för att det här är så pass vanligt bland unga och att ha liksom, ögonen öppna för de tecken som finns.
Simon Falk på Jämställdhetsmyndigheten, reporter Ellen Rosenqvist. Region Skåne häver sitt avtal med det digitala vårdbolaget Krys barnmorskemottagning i Malmö. Anledningen är att regionen har upptäckt att mottagningen bland annat dubbel- och trippelregistrerat vårdkontakter, där rapporterar P4 Malmöhus. Kry krävs också på 19 miljoner kronor. Staten kan komma att behöva bygga upp egna beredskapslager av spannmål i Norrland. Det här framgår av en rapport som lämnas in till regeringen idag från Jordbruksverket, där Saranda Daka är beredskapshandläggare.
Eftersom norra Sverige är helt beroende av transporter från söder för att klara sin livsmedelsförsörjning, så är vår rekommendation till regeringen då att man börjar lagra spannmål i norra Sverige. Och där har staten två alternativ, antingen hyra lager eller så bygger man egna.
Ja, Jordbruksverket vill prioritera beredskapslagring av spannmål i Norrland där produktionen av mat är låg. Och för att få en jämn fördelning över de fyra norra länen kan det behöva byggas nya statliga spannmålslager som ska förse norrlänningarna med mat om det blir krig, men också vara en resurs för NATO eftersom Sverige väntas bli ett transitland om NATO måste försvara Finland och Baltikum, säger Saranda Daka.
Många NATO-trupper kommer passera via norra Sverige, inte krigszonen, men även att vi kommer få in kanske skadade då in i Sverige. Skulle vi hamna i en konflikt eller ett krig så är det norra Sverige som kommer märka det i första hand.
Spannmålslager ska byggas över hela landet, men i söder ska lagrandet göras enbart genom avtal med privata företag, skriver Jordbruksverket. Upphandlingen kan påbörjas nästa år och sen tar det 10 år att successivt fylla lagren som i kristid kan ge mat till Sveriges befolkning i upp till 1 år. Kostnaden beräknas bli 7 till 8,5 miljarder kronor beroende på vad regeringen kommer besluta. Vårt östra grannland är Jordbruksverkets förebild för lagringen.
Det är samma modell som Finland har.
Henrik Damberg, reporter. Det återstår bara för mig att delge er en väderprognos. Och den säger att imorgon så får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland soligt väder, medan molnen över mellersta och norra Norrland tätnar från sydväst. I fjällen regn eller i norra Lapplandsfjällen snöfall, men även över norra Norrlands inland så kan tidvis regn förekomma. Temperatur imorgon från 15 grader i söder till 5 i norr. Kvällens producent här på Ekot heter Emil Östman. I studion Johan Westerberg.
Sporten med ishockey. Frölunda är vidare till SM-semifinal efter 4-2 i matcher mot Timrå. Den avgörande drabbningen vanns på bortaplan med 1-0. 17-årige Ivar Stenberg avgjorde.
Jag hann inte tänka så mycket. Jag försöker stå framför mål och så ser att pucken kommer in, så försöker jag få en klubba på den.
Nu ska du spela SM-semifinal. Luleå väntar. Vad tänker du om det?
Jo, det blir superkul. Superspännande. Jag har mött Luleå 2 gånger i år, så nej, det blir kul. Det har varit roliga matcher, så jag är taggad. Ja, och nu är det bara fullt fokus framåt och knipa semifinalen.
Även Skellefteå har chansen att nå semifinalspel ikväll, så blir de besegrar Färjestad hemma. Förlängning pågår just nu direkt i Sveriges Radio P4. 1-1 i den fjärde perioden. Färjestad, om de vinner, väntar en 7:e avgörande kvartsfinal i Karlstad på onsdag. I den hockeyallsvenska semifinalen besegrade Södertälje Djurgården borta med 4-2 i den första matchen bäst av 7. Fotboll och allsvensk fotbollspremiär där AIK triumferade mot Gais med 1-0 på bortaplan. I en synnerligen intetsägande match, AIKs lagkapten Anton Saletros.
Båda lagen är väl inte kanske de mest två offensiva som har det som sin spelstil, utan spelar mycket intensitet och sånt, det var mycket kamp och ja, jag förstår det. Det var ingen skön match alltså. Det köper jag till 100%. Sen är vi inte riktigt där vi önskar, men vi jobbar på.
Avgörandet på tilläggstid för AIK Bersant Selina. Sirius vann borta mot IFK Värnamo med 2-1. Även där sent avgörande Marcus Lindberg sköt segermålet. I damernas innebandyslutspel är regerande mästarinnorna Tege vidare till semifinal efter 3 bekväma segrar mot Lund. Ytterligare lag som är vidare till semi i basket, Luleå och Högsbo på damsidan, och i handboll, även där på damsidan, Sävehof till semifinal för 32 året i rad. Sporten, Jonas Enarsson.
Där är P1, Sveriges Radio.
FN säger att flera hjälparbetare dödats av Israel i Gaza ska ha grävts upp ur massgravar. Ytterhögern Marine Le Pen portad från att ställa upp i fler val i Frankrike, men hon ger sig inte.
Par conséquent, je vais continuer à le faire et je le ferai jusqu'au bout.
Jag kommer fortsätta slåss ända till slutet, sa hon ikväll. Och som svenska elever som säger att det känns konstigt att duscha efter skolidrotten eftersom ingen annan gör det. Där är Studio ett kväll. Jag heter Mattias Rensmo. Först ikväll då om att FN säger att 15 palestinska sjukvårdare och räddningsarbetare, varav minst en var FN-anställd, dödades av Israels soldater i södra Gaza och begravdes i en massgrav för drygt en vecka sedan. Det här rapporterar brittiska The Guardian ikväll. Jonathan Whittall, som är chef för FNs kontor för humanitär samordning i Palestina, säger att hjälparbetarna dödades, citat, en efter en, slut citat. och att både hjälparbetarna och deras ambulanser och FN-fordon begravdes i sanden av Israel. Samar Hadruss, vår Mellanöstern-korrespondent, har vi med oss. De här räddningsarbetarna, de har ju varit försvunna i drygt en vecka nu. Hur hittades de?
Ja, både FN och den palestinska röda halvmånen och civilförsvaret i Gaza hade kontakt med sin personal när de kom fram till Tal Sultan, ett område i västra Rafah i Gaza. Det här skedde söndagen den 23 mars, så de visste var vårdarbetarna var, men kände att det inte var säkert att bege sig till platsen. Men igår så kunde en konvoj med FN-bilar och ambulanser åka till platsen där man hittade den här massgraven.
Vad gjorde räddningsarbetarna där för drygt en vecka sedan?
De var där för att hjälpa andra kollegor, andra vårdarbetare som hade kommit dit för att rädda folk som blev attackerade av israeliska drönare och flyganfall. Och den första ambulansen blev beskjuten där två sjukvårdare dödades, och så skickade man en konvoj med fem fordon inklusive ambulanser och civilförsvarsbilar till den här platsen och hamnade själva under eld.
Och FN säger då att de här räddningsarbetarna attackerades av Israel?
Ja, det säger de. De första medicinska rapporterna visar att de här vårdarbetarna sköts i den övre delen av kroppen och att minst en hade sina händer bundna. Och den palestinska röda halvmånen hade kontakt med en av sin personal när de blev beskjutna, hörde honom när han blev skadad. Han sa det, att jag är skadad. Och sen så säger de på röda halvmånen att de hörde israeliska soldater prata hebreiska och säga om att de borde, där soldaterna uppmanades att samla de palestinska vårdarbetarna och att binda dem.
Israel då, du har varit i kontakt med IDF, deras militär idag. Vad säger de om vad som har hänt?
Ja, de skriver att de har gjort en första bedömning och att den här bedömningen visar att deras trupper sköt mot misstänkta fordon som inte hade några strålkastare, som inte hade några nödsignaler och inte heller hade koordinerat sin rörelse med militären. Och när man sköt mot, man skriver att man sköt mot de här fordonen och eliminerade ett antal terrorister från Hamas och Islamiska Jihad, som de uttryckte det. Och efter det så insåg de att det rörde sig om ambulanser och brandbilar. Nämner ingenting om FN-bilen, för det fanns en FN-bil med. Men menar då, i den sista meningen i det här skriftliga svaret som de skickade, så skriver de att IDF fördömer att terrorister upprepande gånger använder sig av civilt infrastruktur i Gaza, inklusive användningen av sjukvårdsinrättningar och ambulanser. Men då frågade jag om de menar att just de här 15 palestinska vård- och räddningsarbetarna var terrorister eller om de anklagas för att vara det, men fick inte svar. Jag frågade också om de, varför de hamnade i en massgrav, varför dumpades de där och hur de förklarar att minst en av dem hade bundna händer, men har inte heller fått svar på de frågorna.
För en annan sak som jag funderar på också, det finns ju bilder på krossade och illa tilltygande FN-fordon och ambulanser och, som Röda Halvmånen hade och så, som gräver upp de här ur sanden. Varför begravdes de där överhuvudtaget, fordonen alltså?
Det är många som undrar, vi har inte svar på den här frågan. Det är någonting som verkligen nu diskuteras i många medier här i Mellanöstern till exempel. Varför? Och ja, många bedömer att Israel, den israeliska militären, hade någonting att dölja här.
Samara Drussi, det är alltså Mellanöstern-korrespondent. Vi har också med oss Ulrika Modere som är generalsekreterare för Svenska Röda Korset, som ju är motsvarigheten till Röda Halvmånen som verkar i Gaza. Vet du någonting mer om vad det är som har hänt egentligen?
Nej, alltså Röda Korset axlar ju inte ansvaret som vare sig utredare, kommission eller domstol. Vi är inte de som granskar kränkningar av internationell humanitär rätt, utan det här mandatet ligger ju hos andra internationella humanitära faktakommissioner eller domstolar. Men det som beskrivs här i inslaget är ju det vi har förstått via representanter för FNs samordning och också våra kollegor på plats ifrån Röda Halvmånen. Och det är ju en fruktansvärd förlust av liv, en chockerande händelse när våra kollegor, frivilliga ambulanssjukvårdare och första hjälpen sjukvårdare som ska bistå kollegor som i sin tur har försökt bistå ytterligare en civil person förlorar livet i uppdrag för det internationella humanitära samfundet. Det här är någonting som vi verkligen måste gå till botten med, därför att uppdraget är ju att skydda och rädda liv, och det emblem som har skyddat oss genom alla årtionden och världens alla konflikter ska vara ett skydd. Ambulanser ska inte vara föremål för den här typen av attacker, beskjutningar eller våld.
Och det här emblemet du talar om, det är inte ett skydd i Gaza just nu, menar du då, eller?
Nej, uppenbart är det ju inte det, och det har vi ju dessvärre också sett i andra konflikter. Men nu har ju den här situationen eskalerat ytterligare. Röda Halvmånen har förlorat 30 medarbetare i tjänsten. Ambulanssjukvårdare, sjukvårdare, andra som bara finns till för att bistå nödställda. Och totalt sett så har vi ju sett över 300 hjälparbetare förlora livet i Gaza.
Går det att fortsätta verka i Gaza med tanke på att hjälparbetare dödas?
Förutsättningarna har ju blivit sämre och sämre, samtidigt som situationen för alla civila, för barn, för familjer i Gaza också har blivit betydligt förvärrad. Och Röda Halvmånen och vår internationella federation, Internationella Röda Korskommittén och också FN-organisationens uppdrag är ju att bistå de som är allra mest utsatta. Och det här har våra kollegor och frivilliga fortsatt med under allt svårare förhållanden. Jag är övertygad om att de kommer att försöka göra det fortsatt också. Men de måste ge förutsättningar. Och det här är ju en skyldighet från de stridande parterna att möjliggöra, inte att hindra humanitärt bistånd.
För vi hörde ju Israel här som fördömer att man använder till exempel medicinska anläggningar och ambulanser för terroriständamål. Hur ser du på risken att Hamas-terrorister då ska kunna gömma sig bakom ert emblem och sätta er personal i fara?
Ja, som sagt, vi kan inte ansvara för utredningarna kring detta. Det vi kan ansvara för, det är att ge stöd till våra kollegor som jobbar i otroligt svåra situationer och gör sitt yttersta för att bistå med det som är så självklart, nämligen sjukvård, ambulanssjukvård, första hjälpen för de som är skadade i krig och konflikt. Det är vårt fokus, och sker det misstag, medvetna eller omedvetna, så måste detta utredas och det får göras av andra parter. Vår övertygelse är att det här biståndet som bedrivs är absolut nödvändigt. Vi vet också att respekt för internationell humanitär rätt är det som också möjliggör en mer hållbar fred och kanske en lösning på längre sikt på konflikter. Så respekten för humanitär rätten måste upprätthållas, och det är det internationella samfundet, det är EUs och det är Sveriges ansvar att också bidra till det.
Men just det här, för att det är ju naturligtvis viktigt om man verkar i den här typen av krigszon att vara en neutral part så att säga, så att man kan ha sitt emblem, som du säger. Finns det någon risk då att till exempel terrorister gömmer sig bakom er på något sätt?
Ja, men det är klart att det finns risker i den här typen av väldigt svåra utdragna konflikter. Om så har varit fallet i någon av de här händelserna, ja, men det får utredningar visa. Det vi vet nu, det är att 8 av våra kollegor som har varit ute på ett uppdrag för att rädda liv har blivit beskjutna och har blivit begravna i öppna massgravar eller ytliga massgravar. Det här är ju fullständigt oacceptabelt och någonting som vi måste komma till rätta med. Ansvar måste utkrävas, och förutsättningar för humanitärt arbete med bistånd på ett neutralt, opartiskt sätt måste möjliggöras. Det är den humanitära rättens grundvalar.
säger Ulrika Modéer som är generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Vi har också med Christine Evans som är forskare vid Raoul Wallenberg-institutet och har arbetat 20 år inom FN och i olika konfliktområden då. De här uppgifterna från FN, hur bedömer du dem till att börja med?
Sett i kontext. Så utan att känna till detaljerna om exakt vad som har hänt här, så har ju tyvärr utredningar dokumenterat en lång rad av attacker mot sjukvårdspersonal under den här konflikten. Väldigt, väldigt många. Och FN har ju tillsatt en internationell utredningskommission som lämnade en rapport till generalförsamlingen i september förra året, där man på en period av 8 månader dokumenterade över 500 attacker mot sjukvårdspersonal. Så tyvärr så verkar det här inte helt omöjligt med tanke på att det har skett en lång serie med såna här förfärliga attacker.
Ljudet är inte perfekt i dig, kan vi säga. Vi ber om ursäkt för det. Om du kan försöka prata lite närmare mikrofonen på telefonen, yeah. Och hoppas att det ska bli bättre. Men jag tänker på folkrätten. Yeah. Vad händer med den just nu i Gaza?
Ja, den är tyvärr starkt ifrågasatt. Och det var ju palestinska Red Crescent-arbetare och FN-personal som blivit dödade i just den här attacken. Och det har varit med de här sista attackerna över 280 FN-personal som har blivit dödade. Och det är ju en brist, eller det är ju en... Det bryter ju mot FN-stadgan som specifikt nämner att man måste skydda FN-personal för att de ska kunna utföra sitt arbete. Och det är ju omöjligt under sådana här omständigheter. Sen är det ju här en väldigt politiserad konflikt, tyvärr. Men om man ser till antalet civila som har blivit dödade i den här konflikten, så är det ju högst anmärkningsvärt att man bedömer att ungefär 70%, och det är FNs bedömning, att ungefär 70% har varit kvinnor och barn. Den siffran kan ju kanske tala för sig själv.
Men för det har ju funnits mycket kritik från internationella brottmålsdomstolen och från FN och andra. Ändå fortsätter kriget. Finns det någon förklaring till det?
Det är svårt att förklara. Internationella domstolen har ju beordrat det som kallas för provisional measures, där man i januari 2024, där man kräver att Israel ska se till att man ger humanitär assistans till det som behöver det. Det är ett krav enligt humanitärrätten, och ändå så förnekas det här. Det ser vi ju i statistiken på antal människor som har dödats och mot i reportage som vi ser, de få reportage som vi får tillgång till att se. Men för att man ska upprätthålla internationell rätt, folkrätt, så kräver det ju att stater står upp för den. Och det krävs ju förstärkning på det området.
Varför tror du att folkrätten är så pass ifrågasatt som den ändå är just nu?
Tyvärr är det väldigt politiserade världsläget. Vi ser det ju i en lång rad av olika konflikter och diskussioner om landområden och att man prioriterar andra intressen än ekonomiska intressen, och man bortser från folkrätt i flera konflikter runt om i världen och i olika situationer.
Så det här är på andra delar i världen också där folkrätten så att säga är satt lite på undantag då, eller?
Ja, det tycker jag. Dels har vi ju alltid konflikter som får mindre uppmärksamhet än andra. Men tyvärr ser ju just den här konflikten en väldigt ses som väldigt politiserad. Det är ju en komplex konflikt. Men om vi fokuserar på civilas rättigheter, så ska det inte spela någon roll vilket politiskt kontext man befinner sig i. Alla har rätt till samma skydd.
Christine Evans säger det, alltså forskare vid Raoul Wallenberg-institutet och innan dess över 20 år inom FN bland annat. Det här är Studiet kväll. Nu har den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen uttalat sig efter att hon dömts till fängelse för bedrägeri tidigare idag. Hon har därmed också förbjudits att ställa upp i val de närmsta åren. Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent, har vi med oss. Ja, Le Pen var med i en tv-intervju nu ikväll. Vad säger hon om den här domen?
Ja, det var en rasande Marine Le Pen som forsade igenom de här 12 minuterna, och jag menar, hon läser lusen av domarna som vill på något sätt inte se henne vald som president, hur man felaktigt använder lagen. Hon lyfter återigen fram att de som är dömda, hon och ytterligare 20-tal personer i partiet, på inget sätt har gjort det här för personlig vinning, och att de har en annan tolkning av hur man kan använda de här pengarna från EU. Alltså hon rabblar upp argument i en rasande takt och tänker inte ge sig.
För Le Pen, hon har ju nu de facto blivit förbjuden av domstolen att ställa upp i kommande val, bland annat nästa presidentval då. Vem ska ta hennes plats när hon nu förbjuds ställa upp?
Ja, den här programledaren som höll i nyhetsankaret, som höll intervjun i fransk tv, han försökte ju närma sig den här frågan då och lyfta fram då förslaget som ju ändå finns med Jordan Bardella, som är partiledare men som bara är 29 år, som det finns flera partier då, som säger att han får väl kliva upp och in och ta det här nu. Men när hon får den frågan och det ställs på sin spets, om det inte kunde vara så att om han blir president kanske hon kunde bli premiärminister under honom, då blir hon helt rasande. Vi kan lyssna.
Je ne suis pas dans cet état d'esprit là, et moi je ne suis pas prête à me soumettre à un déni de démocratie aussi facilement. Voilà, il faut pas s'habituer à ça. Vous savez, je pense que le général de Gaulle qui est quand même le père de la Constitution, hein, disait que la Cour suprême, c'est le peuple.
Ja, men hon säger att hon kommer inte underordna sig någonting så här. Man kan inte låta demokratin dra iväg på det här sättet, och det kan hon inte gå med på. Så lyfter hon fram då republikens grundare general Charles de Gaulle, som ju hävdar att det minsann är väljarna, folket, som bestämmer, och hon är ju populär. Hon har ett stort folkligt stöd, så där har hon ju rätt.
Ja, för du är i södra Frankrike där Le Pen har många supporter och ett starkt stöd. Vad har du mött för reaktioner där på domen?
Ja, jag mötte väl olika, men de flesta tycker nog att det är en orättvis dom, och de menar, en sak som har diskuterats idag och även faktiskt från yttervänster, när man säger att det som handlar om politik ska avgöras vid valurnorna och inte i domstolar. Och då ställer jag den här frågan vidare till ett par som jag träffade. Så här svarar de, heter Roger och Marie.
Elle a quand même, si vous voulez, des millions de gens derrière elle, et je pense que c'est quand même normal malgré tout qu'elle puisse avoir l'occasion de se présenter. Elle représente quand même
11 millions, non, n'est-ce pas, ce qui ont voté pour elle?
À peu près, ouais. Mm. Voilà, ouais.
Parce qu'avec tout ce qu'on voit maintenant en France,
comme par exemple,
pas de tout, cette délinquance et tout c'est tout ça quoi.
Ja, men alltså, de lyfter ju fram det här att hon har runt 11 miljoner väljare, och den här kvinnan säger, vad är det med de här domstolarna, man sätter då dit henne samtidigt som man tillåter vilka andra brott som helst och bara expandera i vårt samhälle. Väldigt missnöjd med utvecklingen i Frankrike var hon.
Ska vi dra lite, vad är det Le Pen döms för egentligen?
Ja, det formuleras som så att de har tagit då pengar som EU-parlamentet har gett till för att de ska anställa assistenter för att stödja EU-parlamentarikerna i deras arbete i Bryssel. De här pengarna har Marine Le Pen varit gärna bakom att istället flytta till att bygga upp partiarbete för nationell samling i Frankrike. Och det får man absolut inte göra. Det är inte tillåtet. Dessutom pågick det här under lång tid, och det är stora belopp. Det var ju heltidslöner under många år som det handlar om för många personer.
Hur stor bomb är det då att Le Pen fick så hårt straff?
Det är nog många som är rätt chockade. Det var många. Alltså jag skulle säga att det är nog rätt delat ändå. Det är väl många som chockade, tror jag många är. Många hade nog inte trott att man skulle nästan vågat döma så här hårt. Att domarna ändå skulle backat något mer än vad de gjorde. Samtidigt så är det många som också lyfter fram det här att domstolarna ska vara separerade från den politiska makten, och det här är ett bevis för att domarna agerar självständigt i förhållande till politiken och tycker det är bra.
För det är just det här att de förbjuds ställa upp i val som är den stora saken, vad jag förstår. Varför förbjuds hon att göra det?
Ja, men det är en lag som kom i Frankrike, jag tror det var 2015-2016 någonting, så som egentligen då en lag som kom till efter att de här brotten hade begåtts, vilket hon ju lyfte fram nu när hon då framför sin kritik, att de använder en lag som kom till efter att vi hade gjort det vi hade gjort, oavsett om det var då tillåtet eller inte. Men det är ju för att sådana här överklaganden i Frankrike kan pågå väldigt länge, 1,5 till 2 år, och under den tiden så är det som att man är ostraffad. Alltså skulle hon då, om hon hade fått det här straffet men inte hade verkställts på en gång, kunnat fortsätta och kandidera och väljas och fortsätta som vanligt helt enkelt. Och det är liksom det som man har velat stoppa med den här, att man direkt tillämpar det här straffet.
Så att inte få vara med i val, det börjar gälla direkt. Men sen har vi det här fängelsestraffet också, 4 år sägs det, men det är den lilla saken här verkar det som.
Det är 2 år med elektronisk fotboja, och det kan hon ju överklaga, och hon kan överklaga även böterna. De trädde ju inte i kraft på samma sätt på en gång, de har nog rätt att överklaga.
För vi hörde ju en vansinnig Marine Le Pen här. Är hennes politiska liv över nu?
Ja, alltså det diskuteras ju ganska... så här, brett i Frankrike nu. För tillfället så är hon ju enormt stukad. Frågan är väl om hon kommer att lyckas eller inte lyckas att driva det här och överklaga det. Det är frågan, eller kommer hon sen att kunna komma igen efter det här? Alltså det är ju öppna frågor. Så att, men det är klart att det är ett stort slag för henne, det är ett stort slag för partiet också, eftersom hon är en sån otroligt central person med så mycket makt som utgår från henne.
Vi ska fortsätta prata mer om det här. Tack så mycket för nu, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Vi ska lyssna på eftermiddagens studiet, för inför det kommande franska presidentvalet 2027 är det. Då har ju Marine Le Pen varit den politiker som har haft starka stöd i opinionsmätningarna. Vi ska höra författaren och Frankrike-kännaren Thomas Lindbom, som var med i eftermiddagens studiet, om hur smärtsam den här domen är för Le Pen.
Ja, det är fruktansvärt, eftersom det finns ju visserligen har växt fram en kader av andra politiker inom det partiet, inklusive då den unge 29 år gamle Rodan Bardella, som ju har varit tänkt och kanske om Marine Le Pen skulle bli president som premiärminister. Men han är ju ändå bara 29 år, även om ungdomar ibland kan vara väldigt duktiga, så är han ju fortfarande ett relativt oprövat kort. Så för partiet är det här ju oerhört bekymmersamt.
Vi hörde Cecilia Blomberg referera till en del av kritiken mot den här domen. Det är att domstolarna, de är politiserade i Frankrike. Ligger det någonting i den där kritiken?
Alltså det är ju väldigt svårt att svara på det sättet egentligen, så enkelt. Man kan väl snarare säga att det finns en konflikt mellan politik och domstolar. För många franska politiker på hög nivå har ju på de senaste decennierna råkat ut för och också själva begått olika former av ekonomisk brottslighet. Men de upplever att de har fått hårda domar. Och det som framförallt sticker ut i den här affären är ju det att domstolen har beslutat att Marine Le Pen inte ska få möjlighet att ställa upp för ett nytt ämbete. Och man upplever att det är en politisk dom. Däremot så är det nog många som inser att domen i sig med fängelset och så vidare och böter, det är rätt rimligt, för det är svårt att komma runt att de här brotten faktiskt har begåtts.
Mm. Men Thomas Lindbom, du som har följt fransk politik så länge, är du förvånad över att det ändå blev fängelse och också politikförbud här?
Ja, kanske, inte att det blir fängelse. Även om jag från början inte trodde möjligen att den här affären var så lika allvarlig som jag sen konstaterade att den faktiskt är. För den är, det är ju ett ordentligt brott som de har begått. De har ju systematiskt plockat pengar så att säga från EU-sidan till och använt i den franska inrikespolitiken. Och det är ju liksom helt... helt klart, men däremot det här med att ge henne förbud på 5 år, det kan jag nog tänka att jag förstår de som reagerar. Och det är ju inte bara det egna partiet, utan det gäller ju också politiken i stort.
Vi ska väl säga bara också att samtliga åtalade nekar till anklagelserna, och det har också kommit uppgifter om att den här domen kommer att överklagas.
Mm. Vi kan väl kolla också, vi har med oss Benedikt Berner Eides som är statsvetare knuten till Collège de France i Paris. Thomas Lindbom är inne på det, starka reaktioner och kanske förvåning. Hur låter det i Paris idag?
Ja, i Paris så låter det absolut som de andra som deltar i programmet har sagt, att det är ett stort chock. Och jag tror att det som är viktigt att säga, det är att i presidentvalen som kommer till att äga rum i 2027, så var det nästan helt klart att Marine Le Pen skulle komma i andra omgång. Alltså presidentvalet går ju i två omgångar, första omgången och andra omgången. Och att hon skulle kunna vara liksom en av de två kandidaterna som kom fram i andra omgången, det var nästan ganska klart. Hon ligger ju väldigt högt i sin liksom stödsiffror. Hon ligger ju omtrent i 30-32%, vilket är mycket mer än någon annan kandidat. Och nu, vad som sker nu är att Bardella är inte alls säker på att kunna komma i andra omgången. Så för liksom partiet är detta här en enorm chock. Och hur de ska kunna styra det vet man fortfarande inte. Mm.
Det var det som Thomas Lindbom var inne på också. Det är en ung man, Bardella. Men Benedikte Bernereide Lupin själv har ju sagt att det skulle vara odemokratiskt att inte låta henne kandidera till president. Så har hon en poäng där, eller?
Ja, alltså hon representerar ju självklart nästan 30-32% av liksom rösterna i Frankrike. Så på det sättet skulle man säga det, men jag menar, det finns ju en lag, och den lagen är ju väldigt tydlig, och det har funnits liksom väldigt stark evidens för att hon har gått emot den där lagen. Så samtidigt, om man bara följer lagen, så kan man säga att ja, så är det, hon är inte över lagen, och lagen den gäller för alla, och det är ju liksom en del i Frankrike som säger det. Och så är det självklart den andra sidan som kan säga ja, men det finns lagen, och så finns det där en politisk situation. Mm. Och man tänker bara på den politiska situationen, så kan man ju självklart ställa frågan, är det rimligt och liksom ta bort från ett liksom en av de viktigaste valen i Frankrike en person som har 32-33 stöd i nu procent i Frankrike.
De menar ju själva, de här åtalade, att det, eller partiet också, att det är ett alldeles för snävt sätt att definiera vad då en parlamentarisk assistent i EU faktiskt gör och inte gör. Det är ju det här som är själva grunden till att hon fälls, vad de här EU-pengarna gick till. Är det alldeles tydligt det där, eller ligger det något i den där invändningen, skulle du säga, Benedikte Berner?
Nej, det ligger inte någonting i den invändningen nu. Så var det förr i tiden. För detta här, den där praxisen har ju hållit på väldigt länge. Den fanns ju redan under liksom hennes fars tid, Jean-Marie Le Pen. Och hon tog över den där praxisen. Men sedan flera år tillbaka så har det varit väldigt tydligt. Alltså, det har satts ner, liksom, det är kontrakten man skriver under. Och i de kontrakterna nu med liksom Europaparlamentet, så är det väldigt tydligt med vad man har rätt till och vad man inte har rätt till. Så den liksom, det som hon har använt av som försvar under de liksom rättegången, det är ju det som också har irriterat domaren. Mm. Det är att hon förnekar fortfarande någonting som var väldigt tydligt.
Thomas Lindbom, hur klurigt eller hur svårt kommer det här bli? Vi är ju inne på det här resonemanget att hon menar det är odemokratiskt att inte låta henne kandidera till president. Vad säger du? Har hon en poäng i detta?
Jag ansluter mig nu till vad statsvetaren i Paris säger, att det är, man kan inte gå runt lagen. Däremot så är det väl klart att som jag var inne på tidigare, att det här beslutet att man ska kunna stoppa provisoriskt innan hon har kunnat överklaga, stoppa henne från att söka ett offentligt ämbete. Det kan man ju ställa sig fråga, och det är ju faktiskt någonting som beslutas 2016 i parlamentet, observera 2016, så det är ju en alldeles ny lag. Och då kan man ju fråga sig om den skulle ha kunnat ändras tillbaka och så vidare. Och där kring kan man ju få en debatt, helt enkelt en politisk debatt, som då många partier kommer nog att ha känna tveksamhet över om den lagen var så bra att genomföra då.
Mm. Hur ska man förstå det här att hon ändå får sitta kvar i parlamentet?
Reglerna är sådana helt enkelt. Så att man får sitta kvar på det ämbete man har. Men däremot kan man inte, för skulle det bli nyval till nationalförsamling sommar till exempel, då kan hon inte ställa upp.
Nu har ju Marine Le Pen, hon har ju ändå dominerat fransk politik under en lång tid, försökt bli president flera gånger. Det som nu har hänt idag, ska man säga att det här är slutet för hennes dröm om att försöka bli fransk president?
Ja, man ska ju aldrig säga aldrig som bekant, men hon är ju alltså född 1968, så den som är duktig på huvudräkning kan väl räkna ut att hon är väl 56 eller någonting sånt där nu.
Hon kan 57. Göra en Donald Trump.
Hon kan göra en Donald Trump, men hon har gjort tre försök, hon har inte lyckats. Nu kommer det trots allt en ny generation med andra kandidater att sen komma tillbaka och återerövra posten som den ledande. Det är möjligt, men jag känner mig lite tveksam. Jag är nog inne på linjen att det stängdes någonting idag med henne och hennes politiska liv.
Benedikte Bernereide, drar du samma slutsats? Är det spiken i kistan på Marine Le Pens politiska karriär?
Ja, alltså Marine Le Pen har ju alltid varit ganska duktig på att liksom komma ur boxen igen. Så man vet ju aldrig. Och jag tror nog att nu kommer hon till att pröva liksom att överklaga. Men det man måste förstå också att när hon överklagar detta här, liksom, allt detta med fängelse och liksom vad de pengarna hon måste betala. Om hon överklagar så liksom, det lägger man alltså ned medan man överklagar, men däremot så lägger man inte ned den delen hvor at hun inte kan delta i noe val under 5 år. Så hun kan overklage en del, men hun kan ikke overklage den viktigste delen. Det läggs inte ned under den tiden hun overklager, for så er lagen stipulerende. Alltså allt kommer lite an på också hur liksom kommer Bardella till att emancipera sig själv, kommer hon till att liksom styra Bardella under den där tiden, men jag tror att i alla fall så är det ett slag för partiet, för Bardella har, som jag sa, han har inte liksom den pondusen och den där statuen som hon hade,
Vi får fortsätta följa henne, gissar jag, och han är, som du sa, Thomas Lindbom, vad är han, 29 år gammal, ja. Så han har framtiden för sig.
Verkligen. Ja.
Och han har en annan strategi också.
Ja. Ska vi tacka där? Thomas Lindbom, Frankrike-kännare och författare, Benedikte Bernereides, statsvetare knuten till Collège de France. Du var med oss från Paris. Och då, här i studiet, så ska vi tala om skolelevers duschvanor. För en undersökning från Uppsala Nya Tidning visar att så mycket som 80% av högstadieeleverna i Uppsala inte duschar efter idrotten.
Nej, det där verkar inte vara något unikt problem heller för Uppsala. I Jönköping exempelvis så ska man nu installera duschdraperier i alla skolor och idrottshus efter ett elevförslag där. Hallå, Alexander Skytte. Du är idrottslärare på Sjöbyskolan i Järfälla i Stockholm. Dina elever går på låg- och mellanstadiet. När du hör det här, 4 av 5 elever på högstadiet i Uppsala, de duschar inte. Vad tänker du om den siffran?
Tycker det låter som en fullt rimlig siffra mot vad min upplevelse är också.
Rimlig siffra, men ska det vara så här?
Ja, så det beror på hur man vill ha det i samhället helt enkelt, eller hur man vill, att om barnen ska duscha eller inte. Det handlar ju om att vi efter pandemin så slutar vi ju tvinga dem egentligen. Och det har ju varit en debatt som har pågått ganska länge, skulle jag säga.
Varför vill eleverna inte duscha? Om du också har den här erfarenheten av att de flesta vill inte det.
Kollar man upp till andra undersökningar, så som vi kan göra på vår egen skola och som andra skolor gör med trygghet, så handlar det väldigt mycket om att det här är den otryggaste platsen på hela skolan. Det är omklädningsrummen. Eleverna skriver och säger att här känner vi oss otrygga. Om man inför stödåtgärder som att mer personal, mer tid och man inför draperier och sådana här grejer. Man försöker fixa miljön, men de känner sig ändå otrygga. Och jag tror att i stor del så handlar det om att man ska vara naken framför 12 andra människor som man inte väljer, helt enkelt.
Du, vi tar och lyssnar på några högstadieelever om just det här. Vår reporter Beata Daleflor, hon var ute idag på Johan Skytteskolan i Älvsjö. Och så här svarade Hugo Malmberg på om han duschar efter idrotten.
Nej, tyvärr gör jag inte det. Det är faktiskt ingen i min klass som gör det. Det finns lite olika anledningar kring varför också, tror jag.
Vad är det för anledningar?
Jo, men jag tror att det kan bland annat är att det är ganska tajt med tid efter idrotten. Och ja, men, det kan också vara så här, det är inga bås i duschen heller. Så man sitter liksom, man står 15 personer kanske i duschen bredvid varandra och duschar. Och det tror jag inte många är så bekväma.
Duschar du efter inval?
Nej.
Varför inte då?
För att det är liksom ingen riktigt som gör det. Och då så blir det typ obekvämt att duscha. För att man tycker att det känns, eller jag tycker att det känns lite jobbigt att så här visa min kropp och så. Och jag tror att det beror mycket på typ alla skönhetsideal och sånt. Och speciellt när ingen gör det så blir det inte som en norm att duscha. Och då blir det nästan konstigare att duscha. Så om man duschar så typ kollar folk på en som så här, varför duschar du?
Vad tror du skulle få dig att börja duscha efter gympan?
Om alla duschade så skulle jag också duscha. För att det blir som ett grupptryck. Annars tror jag inte riktigt att det är någonting annat. Jag skulle inte börja duscha själv om det bara var jag.
Duschen är inte riktigt fräscha. Det är lite så här, alltså, ja, man vill inte riktigt att ta av sig alla kläder och allt det där. Det finns inte plats, det finns inga draperier i duscharna heller. Och man är väl rädd att liksom, om man skulle börja duscha så skulle andra liksom tänka att man är lite konstig.
Är det inte fräscht då att duscha efter man har tränat?
Jo, det är ju klart det. Alltså det är, man vill inte lukta svett liksom. Men oftast, om jag ska vara, man tränar inte så hårt på idrotten. Ibland är det liksom teori och då behöver man inte duscha. Men ibland luktar det lite svett i så här klassrummet och sånt där för att man kommer, precis kommer från idrottslektionen.
Där hörde vi Majken Silverduk och Pontus Mas sist. Ingen av dem duschar. Vad säger du, Alexander Skytte?
Alltså när jag lyssnar på det här så tänker jag också att vi har, det känns som att vi har lite fel ingångsvärden när vi kommer in till det här. Vi frågar egentligen, varför duschar inte du? Vad skulle du göra för att duscha? Men vi ställer oss inte frågan, varför ska man duscha just efter idrotten? Om vi kollar tillbaka till när senast det stod i läroplanen att man ska duscha, då står det 1962 och 69 skrevs det in i Lgr 62-69 och höll sig ända fram till Lgr 80. Vi pratar alltså om så här nedärvda metoder, att vi ska duscha från det här lortsamhället vi hade när alla inte hade rinnande vatten hemma.
Vi behöver inte duscha.
Alltså inte direkt efter idrotten. Varför, alltså jag ser inte varför vi ska göra det. Tvingar vi barn att duscha efter att de har varit ute och spelat fotboll på en rast, då kommer de in och är svettiga. Vi behöver lära dem om hygien. Alltså hur man tar hand om sin kropp och hur man gör för att inte lukta svett. Vi pratar här till exempel från militären kan man ta hur man tvagar sig. Alltså en trepunktstvätt. Tvätta dig under armhålorna, tvätta dig i skrevet. Och se till att byta om från dina blöta, svettiga kläder. Det är ju de som luktar. Då luktar du inte och då har du hållit din hygien. Sen kan du ta den där duschen hemma. Vårt problem som jag ser det snarare är att vi duschar nästan för mycket. Och det kan ju vara så att vissa barn har en träning på kvällen. Och då behöver de ju duscha efter den. Ska de duscha två gånger då den dagen? Vad händer då med deras hud? Jag tycker det är viktigt att problematisera det här. Och att då tänka, vad är skolans ansvar? Och vad är liksom hemmet, vårdnadshavarens ansvar? Är barnens personliga hygien, är det skolans ansvar att liksom ta hand om det?
Vad tycker du?
Jag tycker att söker man på Google hur många uppgifter folk tycker att skolan ska ha, då får man en lista på 200 uppgifter. Jag tycker vi ska erbjuda dem. De ska få en bra miljö, duschbås, gärna låsbara, inte bara draperier, det kan de vara att dra i. Låsbara duschbås och ge dem möjligheten att duscha. Så de som vill, de som behöver, de får duscha.
Mm. Vi har också med oss Anna Termenius, psykolog på Rädda Barnen. Ja, det här är ju en delikat fråga, men föräldrar då som vill att barnen ska duscha men samtidigt hör vad barnen själva säger. Hur ska man hantera det här? Är det så himla viktigt att barnen duschar?
Nej, jag tycker inte det. Jag håller med Alexander. Jag tänker att det viktiga är ju att vi faktiskt försöker stå i våra barns skor. Men det som ungdomarna man pratar med säger ju också, det är ju att en del av dem faktiskt skulle vilja duscha men att det har blivit konstigt att duscha. Så här behöver vi också fundera på hur vi jobbar med de lägre åldrarna, hur vi jobbar på lågstadiet och hur vi lyssnar på barnen, hur vi skapar trygga platser. Att byta om, tvätta sig, duscha eller vad man behöver göra som känns bra.
Men hur kommer det sig då att det här med duschandet och duschmiljön, att den har blivit så otrygg att många känner att det är obekväma, man vågar inte eller man vill helt enkelt inte vara där? Vad bottnar det i?
Men jag tror nog inte att vi helt kan räkna bort det här med att barn har mobiler. Ungdomar kan ha mobiler och vara rädda för att filmas eller fotas. Men också liksom skönhetsideal och ideal om hur man ska se ut och så. Så att jag tror att det finns flera saker, men sen så blir det ju också trender i det. Och jag håller helt med om att barn behöver inte alltid duscha efter gymnastiken. Och ska de duscha behöver man också se till att det finns god tid. Eller varför inte försöka schemalägga så att kanske en gång i veckan att högstadieelever kan ha lite hårdare fysiska gymnastikpass innan de går hem. Så att de
du säger det här med mobilerna, att det är en ny tid helt enkelt, att man kan hålla på och ta bilder av varandra. Är det en otrygghet som har skapats generellt då?
Ja, men jag tror det, och det ser vi att det är liksom större risker på otrygga platser där man ska klä av sig eller där man behöver visa sig på ett annat sätt.
Och du som möter barn då, hur kan man jobba med den här otryggheten då?
Ja, men för det första så tänker jag att barn ofta har idéer om lösningar. Så att det kan man verkligen vädja till. Men det är svårt för en enskild förälder att jobba med barn med de lösningarna. Även fast vi gärna vill, så vill vi problemlösa och säga gör så här när du ska duscha. Utan där tror jag att vill föräldrar jobba med frågan så behöver man jobba med den i grupp kopplat till skolan. Så att barnen får vara med och problemlösa vad som funkar just på deras skola. Och hjälpa till att liksom påverka. Hur kan vi påverka och få en trygg plats på skolan?
Det verkar ju finnas, jag tänkte på det när vi lyssnade på de här ungdomarna som vår reporter hade pratat med, ungefär så här va, jag gör det om du gör det. Man vill duscha men jag gör det först om någon annan gör det. Det verkar ju finnas en slags inbyggd motsägelse här, ett slags moment 22. Hur kan man komma runt en sån knut?
Och det där är ju, hela vårt samhälle bygger ju på det, att vi vill gärna göra samhällsförändringar eller egna förändringar, men vi tittar på hur vänner och kollegor gör. Så jag tänker att det här är ju inte unikt, utan det är väldigt modigt att de här barnen berättar att det är så. Och där tänker jag ju att jobba mer i lägre åldrar, jobba mer på att kanske hitta ett tillfälle i veckan där man kan gå hem och duscha eller duscha, få lite tid på sig och ha bås och så, och verkligen se att det finns någon slags effekt av att duscha, att barnen själva ska känna att det är värt att duscha. För jag håller med, efter att ha orienterat eller lärt sig första hjälpen på idrotten så finns det ingen mening att vi ska gå in i duschen. Mm. Så jag tror att gör det meningsfullt och prata om hur det kan bli tryggt.
Alexander Skytte, som är idrottslärare, ser du några vinster med att inte låta barnen duscha eller att de inte förväntas duscha?
Definitivt, det handlar om deltagandet. Jag får ju betydligt högre deltagande på lektionerna. För du kan inte bara säga nu att de tänker inte vara med för att de inte tänker duscha.
Det kommer fler elever till gympalektionerna för att de vet att de slipper duscha.
Ja, och det ser vi också som Håkan Larsson. Han var docent på GIH, jobbar nu i Norge.
Idrottshögskolan.
Ja, precis. Han har också sagt att den majoriteten av problematisk skolfrånvaro börjar på idrotten. Och det kan vi ju se att det handlar om ombyte, det handlar om dusch, men det handlar ju givetvis också om att visa sin kropp i olika former av rörelser såklart. Men här måste vi jobba aktivt med det för att få bort sådana moment. Och ifall en elev inte räknas behöva duscha, då finns det större chans att jag kan hitta vad som är problemet. Alltså till exempel att den inte vågar vara upp och ner och sådana här saker, då kan jag hjälpa den med det. Vilket jag tycker, då kommer man till kärnan av problemet istället för att gå runt det hela tiden. För barn är smarta, de hittar ursäkter att slippa. Och då säger de, jag är inte med mig någon handduk. Mm.
Men du, när jag hör dig nu så tänker jag då att man tappar många elever med det här duschandet då. Men man skulle vinna tillbaka många och kanske fånga upp elever som behöver hjälp med alla möjliga saker, eller?
Ja, det här är det etiska dilemmat i det här. När du släpper på den här normen att alla ska duscha, då gör du också så att ingen duschar, men du får in de här eleverna som då kanske blir lite utanför eller utstötta. För det är ju samma sak också om man har en så här, Kevin, han behöver inte duscha. Ungarna kommer ju börja fråga då, varför behöver inte Kevin duscha? Vad är det för special? Och då kommer ju han bli väldigt utpekad, för att där har vi en specialgrej. Jag gillar inte dem. Det är mycket bättre att alla regler ska gälla för alla. Och är det så att en inte behöver duscha, då ska inte någon behöva duscha, anser jag. För det blir mer logiskt i deras värld. Det blir inte så utpekande, och det här är väldigt känsligt.
Mm. Alexander Skytte, idrottslärare på Sjöbyskolan i Järfälla.
Sjöbyskolan.
Ja. Och dina elever går på låg- och mellanstadiet. Stort tack för att du kom hit.
Ja, tack.
Inte spännande att lyssna, och Hanna Termenius som är psykolog på Rädda Barnen.
Mm.
Det har varit flera liberaler som slutat idag. Jämställdhetsminister och arbetslivsminister Paulina Brandberg slutar. Partisekreteraren Jakob Olofsgård slutar. De här båda avhoppen publicerades med 11 minuters mellanrum i eftermiddags. Och nu ikväll för någon timme sedan meddelar Liberalernas Oskar Våglund Söderström att han också slutar. Emilia Aro, politikreporter Ekot. En till liberal lämnar. Har han med de två andra avhoppen att göra?
Ja, det är alltså kanslichefen Oskar Våglund Söderström som meddelade nu under kvällen att han också slutar. Men det ska inte ha någonting att göra med de andra avhoppen inom Liberalerna enligt deras presstjänst, utan det här är någonting som var bestämt tidigare under våren.
För det var ju eftermiddags då jämställdhetsministern Brandberg och Olofsgård och partisekreteraren. Varför slutar de två?
Jo, men Paulina Brandberg, jämställdhetsminister, hon säger till TT att det har varit ett ganska högt pris att vara statsråd och att hon vill spendera mer tid med sin familj. Hon har två barn som hon då tycker att hon behöver helt enkelt ägna mer tid åt. Och Jakob Olofsgård som är partisekreterare, han säger att han ska ägna sig åt sakpolitik inom partiet istället och att han avgår just nu för att det nästa partisekreterare ska ha möjlighet att komma in i jobbet efter eller innan valet som ju är mindre än 1,5 år bort.
Ja, hur spelar valet in i det här?
Ja, det går ju inte jättebra för Liberalerna just nu, utan de fick ju 2,7 i den senaste indikatorsundersökningen som de gjorde för Ekot här i februari då, då. Och det är ju såklart inte siffror de är supernöjda med. Och Liberaler som jag har pratat med under kvällen här, de säger att sådana här saker gör ju såklart att det är fokus från deras sakpolitik kanske tas bort lite. Så det är ju inte jättebra att de får prata om det här istället för det de vill och inte vill inför valet.
Tack så mycket. Emilia Aro, alltså politikreporter på Ekot. Mer Studio 1 efter 11 nyheterna här i P1. Då om svenska journalisten Joakim Medin som sitter fängslad i Turkiet. Han har ju flyttats till ett högsäkerhetsfängelse. Vi pratar om det fallet och vad det kan innebära för honom och Sverige.
God kväll, här är Ekot. Idag så kom beskedet att runt 1700 personer kommer att jobba kvar på Northvolt i Sverige efter konkursen. Men flera tusen tvingas samtidigt att lämna sina jobb. Johan Brännström är skyddsombud på IF Metall i Skellefteå.
Ja, de flesta är väl ledsna, uppgivna. De har ju kommit hit med väldigt mycket hopp och drömmar och lämnat väldigt mycket bakom sig. Det kommer ju bli en kassituation för hela kommunen.
Det är nu klart att det ska bli fortsatt drift och produktion hos batteritillverkaren Northvolt trots konkursen. Enligt konkursförvaltaren så har man nått en överenskommelse som innehåller finansiella garantier och som gör det möjligt att fortsätta verksamheten. Men det kommer bli en mindre verksamhet än tidigare. Och det här betyder att runt 1700 anställda får jobba kvar i Sverige och dessutom ett antal anställda i utländska dotterbolag. Det i sin tur innebär att det är tusentals anställda som nu tvingas sluta och som kommer att bli arbetsbefriade. I ett pressmeddelande skriver konkursförvaltaren att det trots de stora neddragningarna är positivt att verksamheten i viss utsträckning kan fortgå och att det sannolikt är avgörande för att kunna sälja konkursboet helt eller delvis. Det pågår nu en jakt på att försöka hitta en ny ägare till Northvolt. Fransmannen Valentin Barbrachaud jobbar i Västerås.
So yeah, it's very stressful. We don't know what is going to happen in the future.
Han säger att det är utmanande tider och stressande att inte veta vad som kommer hända framöver.
Reportrar Viktor Jensen, Tobias Sandblad och Erika Sundén. Liberalerna har idag drabbats av flera tunga avhopp. Det är då jämställdhetsministern, liberalen Paulina Brandberg, meddelar att hon avgår. Anledningen är att hon vill tillbringa mer tid med sin familj. Även Liberalernas partisekreterare, Jakob Olofsgård, berättade bara kort därefter att han slutar. Till DN säger han att han istället kommer att ägna sig åt sakpolitik. Och nu under kvällen så kom nyheten att Liberalernas kanslichef, Oskar Våglund Söderström, slutar. I en kommentar till Ekot så skriver han att det här var bestämt sedan tidigare. Utrikes nu för israeliska trupper misstänks vara skjutit ihjäl 15 palestinska vård- och räddningsarbetare. och sedan lagt dem i en massgrav. Jonathan Whittall är chef för FNs humanitära organ i Palestina.
Vi gräver upp dem ur massgraven i sina uniformer med handskar på. De var här för att rädda liv. Istället hamnade de i en massgrav, säger Jonathan Whittall, chef för FNs kontor för samordning av humanitära frågor i Palestina. Han står framför en massgrav som har täckts med sandhögar. Räddningsarbetare gräver ut den ena kroppen efter den andra. Kropparna bär på orangea uniformer. Enligt FN försvann 15 vård- och räddningsarbetare för 8 dagar sedan i västra Rafah i Gaza när de ryckte ut för att rädda kollegor som beskjutits tidigare under dagen. I en skriftlig kommentar till Ekot uppger den israeliska militären att deras initiala utredning kom fram till att deras trupper, citat, sköt mot misstänkta fordon och eliminerade ett antal terrorister från Hamas och Islamiska jihad, slutcitat. Ekot har bett om att få klarhet i om den israeliska militären menar att de 15 palestinska vård- och räddningsarbetarna anklagas för att vara terrorister. Men har inte fått svar. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
Och nu kommenterar Sveriges biståndsminister Benjamin Dousa FN-uppgifterna om att 15 hjälparbetare i Gaza avrättats av Israel och sen slängts i en massgrav. Till Ekot skriver han bland annat att det här är fruktansvärda uppgifter och att Sverige fördömer attacker mot hjälppersonal. Franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen kommenterar nu att hon idag stoppats från att ställa upp i presidentvalet 2027 samt döms till fängelse och dryga böter för att ha fifflat med EU-pengar. I fransk tv så säger Le Pen ikväll att det rör sig om ett politiskt beslut och att rättssäkerheten satts ur spel. Domstolen anser att Le Pen och flera andra partiföreträdare för nationell samling använt märkta EU-medel till andra ändamål. En svensk man är misstänkt för inblandning i en stor norsk knarkhärva. Han greps i Spanien och är även misstänkt för att planera ett mord på en norrman. Totalt så har 19 personer gripits. Åklagaren Kristin Lundstein säger till NRK att det rör sig om bland annat grovt narkotikabrott.
De är sikta för grov narkotikaöverträdelse och de flesta också då för att ha varit en del av en organiserad kriminell grupp.
Kristin Lundstein förklarar att den svenska mannen och de 18 andra personerna är misstänkta för grovt narkotikabrott eller medhjälp till grovt narkotikabrott. Flera har också åtalats för att ha bedrivit narkotikaverksamhet i en organiserad kriminell grupp. Det var i höstas som den norska polisen grep 5 personer i samband med narkotikaöverlämning. Och när polisen undersökte saken noggrannare kunde de hitta fler inblandade personer, förklarar Kristin Lundstein.
Detta startade som nämnt i Kongsvinger med efterforskningen där, hvor man pågrep 5 personer i fjol höst i förbindelse med en narkotikasak.
Så i januari genomförde den norska polisen en insats där 13 personer greps. Samtidigt som den norska insatsen genomfördes så greps även den svenska mannen med hjälp av Spaniens paramilitära polis Garda Civil. Hur mycket narkotika som har beslagtagits i samband med insatserna kan polisen inte kommentera i nuläget, mer än att det rör sig om stora mängder.
Det är beslaglagt stora mängder med narkotika. Vi vill komma tillbaka till mängder senare.
Reporter Elsa Ivarsson. Då är det bara en väderprognos kvar. Den säger att imorgon så får Götaland och Svealand och sydligaste Norrland soligt väder, medan molnen över mellersta och norra Norrland tätnar från sydväst. I fjällen blir det regn eller i norra Lapplandsfjällen snöfall, men även över norra Norrlands inland så kan regn tidvis förekomma. Temperatur imorgon från 15 grader i söder till 5 i norr. Producent ikväll det var Emil Östman, i studion nu Johan Westerberg.
Där är P1, Sveriges Radio.
Svensk svenska journalisten Joakim Medin flyttat till högsäkerhetsfängelse i Turkiet. Vi hör en av dem som varit där om vad Medin nu kan ställas inför. Innan konkursen hade svenska Northvolt runt 5000 anställda. Idag kom beskedet att 1700 får vara kvar under konkursprocessen. Och så är vi i väntans tider fortfarande. Vid midnatt går tidsfristen ut för industrins arbetsmarknadsparter att komma överens om ett nytt avtal. Och det här påverkar ju de flesta i Sverige. Helena Groll och Mikael Sjödell ledde eftermiddagens Studio 1.
Först då alltså i vår andra timme om svenske journalisten Joakim Medin som alltså sitter fortsatt fängslad i Turkiet.
Och som nu flyttats till högsäkerhetsfängelset Marmara utanför Istanbul, anklagad för att ha förolämpat Turkiets president Erdogan och för att vara medlem i en terrororganisation.
Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent. Du har pratat med en advokat, vad jag förstår, idag från organisationen MLSA som jobbar med mediefrihet. Och hans kollegor har träffat Joakim Medin nu i helgen. Berätta, vad vet du om hur Joakim Medin mår?
Ja, det stämmer. Jag pratade med advokaten Veysel Ok som har koll på Medins fall och detaljerna kring det. Ja, han berättade att Joakim var chockad över att han har blivit gripen, men att han behandlas okej, behandlas normalt, som han uttryckte det. Vi kan höra vad han sa.
He shocked, of course. He didn't accept this. But they treat him normal. He was healthy. He was good. And he said I didn't understand my charts.
Ja, advokaten berättar här att Joakim Medin såg ut att må bra, hade god hälsa. Men han hade också berättat att han inte hade förstått vad han är anklagad för.
Och vad beror det där på då att Joakim Medin inte vet vad det är han anklagas för?
Ja, det beror på att Medin i ungefär 2 dygn inte hade någon tolk och att polisen hade förhört honom med hjälp av Google Translate, berättar advokaten Veysel Ok. Och vi kan höra honom igen.
We couldn't get good any translators when he was in detention, so he couldn't know what is the charge against him and he couldn't support himself because he has no Turkish and the police tried to contact with him and try to ask questions to him with Google Translate.